Torbjörn Wibe, jag kommer från Umeå universitet och har jobbat med ett PKI-projekt som heter SVUPKI. Det är det jag ska berätta om. Jag har ganska många bilder i era pärmar, men jag kommer bara att titta på ungefär hälften av dem under det här föredraget. Och framförallt så är det i avsnitt 2, 3 och 5. Men det finns... Ja, fast det är inte jag, det ska styras av någon mig från ett kontrollrum där uppe, så att vi kanske får be henne höja ljudet lite grann då. Okej, ni får säga till om det hörs dåligt igen då. Autentisering kommer att börja med att prata lite grann om. Det handlar om alltså att fastställa om någonting är autentiskt. Det hörs ju på ordet, om det är i original. Och det kan ju röra sig om att man, ett system autentiserar mig när jag ska använda systemet, eller att man autentiserar om ett dokument som är digitalt signerat fortfarande är autentiskt, om det fortfarande har samma format och innehåll som det hade när det signerades. Eller så handlar det om att man, när man som användare av ett system autentiserar systemet, man tar reda på om det faktiskt är det system du utger sig för att vara. Och i samband med det här då så används elektroniska identiteter. Jag ska se, jag måste trycka två gånger här. Och identiteten, det är ju ett par av kryptonycklar, och jag kommer inte gå in speciellt på tekniken, utan jag konstaterar bara att identiteten är ett par av kryptonycklar för det som kallas för public key-kryptografi. Och egenskaperna hos public key-kryptografi är ju att det som man krypterar med den ena nyckeln, det kan man ju dekryptera. Är det den här mikrofonen som går kanske? Du sa att den var påsatt. Jag tar den in i fickan då, för jag har inte... Ja, då provar vi igen. De här kryptonycklarna, det som man krypterar med den ena nyckeln kan man alltså dekryptera med den andra och vice versa. Och identiteten, sin egen identitet, kan man ju bevisa då genom att kryptera någonting med en av de här nycklarna som är hemlig, och så kan de andra då upptäcka att det var jag som gjorde det genom att det faktiskt går att dekryptera meddelandet med den publika nyckeln. Så de verkar ju i par de här. Och nu har jag tappat en bild, jag ska backa lite grann. Men det är ju så då att man normalt väljer själv sin elektroniska identitet, och så presenterar man den här identiteten för en trovärdig organisation som utfärdar ett intyg, ett certifikat som innehåller den ena av de här krypteringsnycklarna, den publika krypteringsnyckeln. Och det där certifikatet, det vill man sprida så vitt som möjligt, eftersom att det är det som ju andra använder för att få klart för sig att jag är den jag faktiskt är, den jag uppger mig för att vara. Och trovärdighet, när jag säger trovärdig organisation, det är ingenting som räcker med att man säger att man är trovärdig, det måste man ju förtjäna. Så att rätt mycket inom PKI handlar om att bygga upp en infrastruktur där man förtjänar sin trovärdighet. Sen själva signeringen av ett dokument, det går ju till så att man tar dokumentet och sen beräknar man en hashkod av det, en hashsumma av det, en sammanfattning av det, och så krypterar man den hashsumman med sin privata krypteringsnyckel. Och så skickar man, och det är då själva signaturen. Sen när man skickar sitt dokument då genom nätet, så skickar man det tillsammans med den här signaturen. Och den som tar emot dokumentet eller tittar på ett dokument som ligger på en server eller något sånt kan då göra samma operation själv. Man kan alltså beräkna den där hashkoden. Man kan avkryptera signaturen genom att man känner till min publika krypteringsnyckel, och så jämför man att det där blir samma resultat. Men sen är det här ju då någonting som ska fungera i applikationer, och det där är ju inte så lätt. För att vad är det som ska signeras? Vad är det för någonting som jag signerar? Är det texten i meddelandet, eller filen där meddelandet ligger, eller kanske en speciell typ av fil, det kanske är en PDF-dokument eller något annat. Så att bara därför att man känner då att det här är en rimlig teknik att använda, så är det ganska långt att gå innan man har fått en infrastruktur eller ett sätt att hantera de här sakerna som fungerar i praktiken. Och vi måste ju var och en lära oss att hantera de här mekanismerna och de här systemen. Och som sagt, ett av problemen är då att göra sin krypteringsnyckel känd, eller att sprida sitt certifikat. Och de som får mitt certifikat, de måste ju också som sagt kunna lita på att det faktiskt är mitt certifikat de får tag på. Så att det inte är någon annans certifikat, eller någon annan som uppger sig eller producerar ett falskt certifikat och säger att det där är Torbjörn Wibergs certifikat, men det visar sig att det är det inte alls det, utan det är en helt annan persons certifikat. Och den här infrastrukturen som man bygger upp, den måste ju hjälpa till då att sprida de här certifikaten på ett säkert sätt. Sprida den här informationen om publika krypteringsnycklarna. Sen behöver man också i den här infrastrukturen en möjlighet att kunna återkalla en nyckel. Säga att den här ska vi inte längre använda. Det kan finnas många skäl till det, men ett är ju att krypteringstekniken har blivit omodern och man måste ersätta den till exempel med längre krypteringsnycklar för att få säkrare dokument. Ett annat kan ju vara då att man har tappat sin krypteringsnyckel på något sätt, lämnat den lite ovarsamt någonstans. Så att man måste kunna återkalla krypteringsnycklarna för att ha en infrastruktur som är trovärdig. Och som sagt, den här informationen då om den här elektroniska identiteten, den sprids i något som kallas för ett certifikat. Och det finns i häftet är ett exempel på ett sånt här certifikat. Vi kan titta på det här också bara för att se hur det ser ut. Det här är då i textform. Det finns lite olika format på de här certifikaten. Men ni ser där om ni bläddrar att det står till exempel giltighetstid för certifikatet. Det står en som har utgivit det, vilken den här trovärdiga organisationen är. Var det är utgivet för någonting. Vilken krypteringsalgoritm som nyckeln tänkte användas tillsammans med. Hur man bär sig åt när man beräknar den där hashkoden och så vidare. Det är en mängd detaljer. Och det här är ju ingenting som man läser som människa annat än att man kan möjligen titta på det någon gång så här. Utan det här ska ju förstås av våra system. De ska kunna använda den här informationen för att man ska kunna använda PKI-tekniken. Och där har vi också en bit att gå. Det finns vissa standardsystem som klarar det ganska bra. Det finns då en del kvar att önska på vissa områden också. Till exempel så ser ni längre ner i den här bilden så finns det speciell information för Netscapes. Här kommer det. Netscape Certificate Type står det här till exempel. Så att det är vissa saker då som finns speciellt för Netscapes teknik och det beror på att de var ganska tidiga och de har också då inte, följer inte så att säga den standard som så småningom har utvecklat sig på alla punkter. Så att informationen om elektroniska identiteten den sprids då i de här certifikaten av en sån här och de utfärdas som en certifieringsenhet och hela den här infrastrukturen kallas för en PKI eller en public key infrastruktur. Och alla måste ha förtroende för den här PKI:n. Alla inom citationstecken skriver jag där, men alla som man kommunicerar med eller alla som har anledning att se att de behöver lita på det här certifikatet eller ta reda på min identitet eller en datorsystems identitet eller vad det nu är. Någonting. Och här är ju viktigt att de här PKI:erna hänger ihop på något sätt så att man faktiskt får en stor del av populationen eller en stor del av användarna som känner att de kan lita på den här PKI:n. Och det visar sig här nu när man går vidare i tekniken eller i organisationer av det hela att man måste kunna samverka mellan PKI:er. Och det här blir också tekniskt ganska krångligt och där är standardiseringen bara precis färdig. Hur man orienterar sig mellan olika PKI:er. Och produkterna som finns, alltså programprodukterna, de är inte mogna för att sköta det där automatiskt. Utan här måste man göra en del för hand. Och man kan ju jämföra med kontokort. Bara för att jag kommer med ett kort och säger att det här är ett kontokort, jag vill handla med det. Så är det ju inte självklart att handlaren litar på mig och litar på att det där faktiskt är ett kontokort. Att de kommer att få betalt någon gång. Det är samma sak här, man måste bygga upp långsamt ett förtroende för den här tekniken och för det sätt som certifikaten sprids på. Så att man vågar lita på att det här är en säker identifiering av personer och system. Och den här organisationen då som utfärdar certifikat, PKI:n, och som distribuerar och sprider och sköter om och revokerar eller återkallar certifikat och vad det nu är för någonting. Den spelar ju då, hur den är uppbyggd och hur den arbetar spelar ju en stor roll i att skapa det här förtroendet. Och en sån här PKI, de deklarerar sitt sätt att arbeta i något som kallas för en certifikatpolicy. Och det är ett ganska omfattande dokument normalt. Vårat i SVUPG är på ungefär 40 sidor. Och det är mycket svåra ord med severability och liability och provisions och sånt där som hör till kontraktstext. Den skrivs på engelska. Det kan jag också säga att jag tror inte man ska skriva en sån här policy på svenska även om vi är i Sverige. Vi har ju kommit att kommunicera med parter som finns utomlands. Det är naturligt att den bör vara eller ska vara på engelska. Annars tror jag inte det här håller. Men det är viktigt att man utför den där, eller skriver en korrekt policy. Och det största arbetet med att starta SVUPG för oss det har varit att göra den här policyn. Vi har hållit på i 1,5 år med det ungefär. Sen då finns det olika certifieringsenheter i den här strukturen, och de behöver beskriva sina sätt att operera och arbeta. Det görs i något som heter ett Certificate Procedure Statement. Men det är ett enklare dokument. SVUPKI sen då, det är en PKI med medlemmar som är svenska högskolor väsentligen. Och vi har delar på ansvaret för den här PKI mellan två stycken universitet. Stockholms universitet är det som heter Policy Management Authority. De sköter den här certifikatpolicyn och antar medlemmar till PKI. Och Umeå universitet är Policy CA. Vi utfärdar certifikat till de medlemmar som är antagna till PKI. Och vi har alltså hållit på drygt ett halvår vid det här laget. Vi har inte speciellt många medlemmar. Vi får några mer innan året är slut. Sen är det då att driva själva den här policy-sean. Det är inte ett sånt stort arbete att vara så att säga roten i den här PKI-strukturen. Vi kommer bara att utfärda certifikat för medlemmar i PKI. Sen måste ju då medlemmarna i PKI, det är de som utfärdar certifikat för system och personer. Och sen är det då, det är ju en inte helt trivial organisation som krävs för att utfärda de här certifikaten med på det sättet att man har säkerhet i arbetet. Så jag tror inte att det blir speciellt många av våra organisationer som själva kommer att utfärda certifikat, utan det är de flesta kommer nog anlita andra universitet och högskolor för att vara operatörer för sin certifieringsenhet. Jag tror att vi kommer att få mellan 5 och 10 stycken sådana här certifieringsställen så att säga, eller operatörer, och vi är kanske 40-50 högskolor eller något sånt. Sen nämnde jag ju då att det är viktigt att man får en så stor population som möjligt i sammanhanget här. Och vi har då försökt samverkat med Riksskatteverket och Statskontoret som håller på med en upphandling av medborgarcertifikat, för att certifikaten som upphandlas där ska också vara av nytta för oss. Sen är då en här SVUPKI är en PKI för mjuka certifikat, det vill säga man förvarar certifikaten på en fil. Och det betyder ju inte att man inte får förvara dem på ett smartkort som är alternativet. Men det betyder att vi garanterar inte att certifikaten är förvarade på ett smartkort eller något liknande. Utan för att få vara med så räcker det med att man har dem på en fil. Och det där finns så mycket synpunkter på, men så är det i nuläget i alla fall. Sen är det tänkt att vi ska använda det då för signering av dokument och för att göra autentiseringar av system och personer. Och vi bedömer att det här är tillräckligt för vårt interna arbete inom högskolan. Vi kommer inte använda det för att signera ekonomiska transaktioner, men för vårt administrativa arbete tror vi att det är okej. Okay. Och den här PKI:n ser ut på det här sättet, och där man har en policy CA i toppen med en certifikatpolicy och ett certificate procedure statement för den policy CA. Och sen underordnat till den finns det certifieringsenheter på högskolorna, som i och för sig kan ha andra certifieringsenheter underordnade. Vi har till exempel en institution i Kiruna. Hur gör vi då? Ska de få åka 70 mil för att få ett certifikat? För man måste identifiera personerna ordentligt. Eller räcker det med, eller ska vi istället kanske ha en CA i Kiruna? Eller ska vi ha en registreringsenhet som ett annat alternativ i Kiruna? Förmodligen blir det inte så att de behöver resa i alla fall. Sen har vi då en webbplats där vi publicerar information om SVUPKI. Och som sagt, för att kunna dra nytta av det här verktyget då, så måste ju PKI-tekniken fungera även i våra applikationer, och det gäller ju både våra egna applikationer och standardapplikationerna. Och standardapplikationerna kan vi ju inte göra så mycket åt. Det får vi ju finna oss i det sätt som de är utformade på. Och där finns det en hel del problem och brister ännu så att säga. Och våra egna applikationer, där är ju då, måste vi försöka styra utvecklarna så att man tar vara på den här tekniken. Och när det gäller då att de ska fungera i applikationer, så handlar det om att man ska kunna installera applikationens eget certifikat, man måste kunna installera policy-seans certifikat, man måste kunna använda det egna certifikatet och man måste kunna validera inkommande certifikat, alltså kontrollera att de är korrekta och att de inte är ogiltiga av någon anledning. Och det där är en ganska komplicerad procedur också, och jag går inte in på den speciellt. Eller inte alls. Sen är det då, det gäller systemen, att de måste vara förberedda, men sen måste ju användarna också klara av att hantera det här. Om man nu som sitter på en webbläsare måste man ju förstå vad det betyder när det säger att det här kommer ett certifikat från en okänd certifieringsenhet. Vad ska jag göra? Ska jag acceptera det eller ska jag vägra kommunikation? Men hamnar man allt för ofta i den situationen att man liksom måste chansa och lita på ett sånt här inkommande certifikat, ja, då förstör man ju säkerhetsmedvetandet hos användarna. Så det kan vi liksom inte acceptera, utan vi måste igen då hitta stora PKI:er så att den här situationen inte uppträder. För kommer certifikatet från Läser certifikatet till samma PKI eller en som man samarbetar med, ja, då sker det där automatiskt. Då upptäcker den att det här är ett känt certifikat eller ett trovärdigt certifikat. Så att det är både teknik och människor som måste fungera här. Och vad man uppnår då, det är ju som jag har sagt, en säker autentisering, identifiering av IT-system, personer och dokument. Och brasklappen är att användarna faktiskt måste klara av att hantera det här. Det där tror jag hoppar över. Det där också. Sen är det då, ingår det i den här strukturen, så ingår det att ta ställning till hur länge krypteringsnycklar ska gälla. Och där har vi sagt att PolicyCEANs krypteringsnyckel, den gäller under en väldigt lång tid. Och den finns på en dator som är inlåst i ett kassaskåp på vår datacentral. Och den är ju aldrig online eller så. Men däremot så används den ju för att ge ut andra certifikat, för att signera andra certifikat. Och frågan är då bara om den håller kryptografiskt under den här tiden. Vi tror inte att det är någon risk för intrång annars inte. Sen är det då CA-certifikaten, certifieringsenheternas certifikat. De har vi sagt ska vara på 3 år. Och sen användarcertifikaten som är längst upp där, gröna och röda, de ska vara på 2 år. Och till exempel den här nyckeln, den används då för att utfärda det gröna certifikatet. Och den här används för att utfärda, eller kanske den där, det sista röda certifikatet. Så att de här förnyas löpande, och så sen kan man då som sagt använda den aktuella nyckeln och för att utfärda certifikat. Men det, man måste tänka igenom det här, och det här känns alltså inte självklart, för jag kunde inte speciellt mycket om det här innan jag började. Och det vi har fått då i universitetsvärlden här då, det är en infrastruktur, men den måste ju implementeras då på varje ställe som jag har nämnt här. Och det är ju så också då att flera lärosäten, de har redan haft en sån här CA-verksamhet, ett utgivning av certifikat med självsignerade certifikat som det heter då. De har inte ingått i en PKI, utan de har varit en egen PKI, endast den högskolan. Och det är då man får den här rutan som säger, litar du på det här certifikatet, det kommer från en okänd certifieringsenhet. Så att det är egentligen inte så lyckat, men successivt kommer vi då att gå över till att använda SWPKI på olika högskolor, bedömer vi. Sen kan vi med den här policyn i hand starta diskussioner med andra PKI, det är inte minst viktigt. Till exempel som jag sa med Statskontoret och Riksskatteverket. Sen är vi bara några medlemmar ännu, och jag tror att vi blir 4 till före årsskiftet. 2 som det kommer driva egen regi och 2 som kommer att utkontraktera driften av certifieringsenheten. Men det går ganska långsamt alltså. Det beror på att det tar tid att ta till sig den här tekniken och förstå hur den ska kunna införas i organisationerna. Och det är som sagt lätt att utfärda certifikat, men det är svårare att få själva infrastrukturen och arbetsrutinerna att fungera. Sen tror jag ju då att för vår del, om man tittar på vad kommer vi att använda det till, så tror jag framförallt det är för autentisering av IT-system i första skedet. Och det är vi redan igång med då. Sen i nästa skede så tror jag vi kommer att vilja kunna signera e-post. Till exempel meddelandet till studenter som säger att kursen börjar den 4 september. Då vill vi gärna signera det så att de ska se att det där är inte ett förfalskat brev. Det kan vara ganska oskyldiga meddelanden i någon sorts större perspektiv, men som kan vara viktigt för den individ man kommunicerar med. Och sen till sist så tror jag att vi kommer att använda det för autentisering i våra IT-system. Men det känns inte så bråttom med. Vi har ju redan strukturer kring lösenord, användarnamn och sådana saker. Och de behöver man inte byta ut över en natt. Men när det gäller säker e-post så har vi ingenting idag till exempel. Och det vilar ganska mycket på lärosätet. Jag säger inget om det här, för min tid håller på att löpa ut här. Och sen som sagt, det här är då ett ganska omfattande arbete, och jag hade som sagt slutbild på tidigare föredrag jag hållit att det här vill jag aldrig göra om. Och det är faktiskt så att man lägger ner ett sånt här arbete med att utforma en sån här PKI en gång. Sen vill man att det ska hålla under en översiktlig tid, överskådlig tid i alla fall. Så att vi sitter och håller tummarna för att vi inte har gjort något fel i policyn till exempel. Och ännu så fungerar det, men det används ju väldigt liten eller begränsad omfattning. Och det används för samarbete mellan antagningssystem till exempel. Tror jag slutar där, Göran.